Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: "O Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om." Jesus sa det: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han kommer att uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Men då sa Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du det?" Och hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen." Vi tackar dig, himmelske far, för den här dagen. Tack för att vi får vira gudstjänst tillsammans. Att vi får vara tillsammans med varandra. Om än via webb och mobiler och datorer. Men tack för att du går genom lyckta och stängda dörrar in i vår isolering. Och är hos oss var och en. Och tack för att du möter oss just nu. Välsigna mina tankar och det jag ska dela idag. Så att det blir till gagn för våra liv, Jesus. Välsigna hela gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Hej och tack för inbjudan att komma hit till Frista. Och för att dela ordet med er och dela lite berättelser och information om Ecuador. Och kanske specifikt Pedernales. Jag tänker predika lite grann först utifrån temat till jord, eller utifrån temat trefaldighet och missionsdagen. Och naturligtvis så kommer det handla också om vårt uppdrag att nå ut till jordens yttersta gräns. Och så kommer jag visa bilder ifrån Ecuador, tala lite kort om Ecuador och tala lite grann om Pedernales. Men jag vill också predika lite grann utifrån dagens berättelser. Som vi har hört här nu om Abraham, om Marta, om Petrus och Johannes. De här tre berättelserna vi har hört. Så. Per har ju redan börjat med att vi lever liksom i den här i kyrkårets tid efter pingst. Och att idag är trefaldighetsdag. Och visst kan det vara ett som av litet av ett pussel att få ihop tankar och händelser. Men från och med idag så lever kyrkan i sändning. Nu har liksom berättelsen om vad Gud har gjort för oss kring jul och påsk och Kristi him och pingst. Och under hela den här trefaldighetstiden här nu som väntar så handlar det ju om hur vårt gensvar till Gud. Om hur kyrkan lever i den här sändningen. Att gå ut till jordens yttersta gräns och att berätta om Jesus och att göra alla folk till sina lärjungar. Det är det vi håller på med, liksom, säger jag som församlingsutvecklare. När vi gör allt det vi gör i våra kyrkor så är det ju det vi håller på med. Vi berättar om Jesus och vi krossar gränser, vi går över gränser för att nå nya människor, nya sammanhang. Även när vi inte riktigt vet vad vi håller på med ibland, för det uppstår också i våra församlingar och kyrkor, så kan vi lugnt vila i det att ja, men vi kan backa tillbaks. Det är ju den här i Guds sändning som vi lever och som vi handlar utifrån. Det tycker jag är fantastiskt. Och vi får liksom berätta om den här levande guden, fadern, sonen och anden som skapar. Och som ger liv, som ger mening och mål. Och som försonar och befriar. Ja, vi har till uppdrag att berätta om allt det vi vet om Gud. Vår samlade erfarenhet som vi har tillsammans. Allt det vi vet om Gud tillsammans. Det får vi berätta för människor ända till jordens yttersta gräns om. Och det är fantastiskt. Vi behöver inte kunna allt själva, men tillsammans vet vi väldigt mycket om Gud. Och inte minst i mötet med levande ordet också. Så, även om trefaldighetstiden här nu börjar med en sändning till oss, att gå ut till jordens yttersta gräns, så börjar det också med en inbjudan. Och nu vill jag att vi skiftar bild. Den här treenigheten och missionsdagen och trefaldighetsdagen ska få vila bredvid mig här som en bild. Nu ska vi se, visst finns det precis, jag kan nästan peka på bilderna så. Ja, jättebra. Även om trefaldighetstiden här handlar om sändning, om att gå ut, så vill jag den här söndagen ändå börja med att påminna oss alla om att allt börjar med en inbjudan till gemenskap med Gud. Att vi kan inte gå ut förrän vi har hittat hem till Gud. Att vi har verkligen en relation med Gud. Och jag tycker alla de här tre berättelserna som vi har hört berättar om just det. Att när vi måste få sitta ner och vi måste hitta Gud i våra liv själva. Om vi inte gör det, vad har jag att berätta om för andra människor? Abraham, hörde vi, får ju besök av Herren i form av tre gestalter som kommer att knacka på. Han sitter där vid middagssolen, vid tältöppningen för att få lite svalka. Han är en åldersman, han är över 100 år, likaså hans hustru Sara. Och säkerligen så undrar han var tog det vägen med alla de här stora tankarna om livet. Alla stora löften som Gud hade gett honom. Och så kommer då Herren på besök. Och han hade ju all världens rätt, kan jag tänka mig, att förebrå Gud eller Herren. Och undra, vad i all sin dag håller du på med? Kommer hit och liksom år efter år och ger en massa löften. Och så händer det ingenting. Men inget av det här gör Abraham. Jag tycker det är så fascinerande. Han reser sig upp, han välkomnar. Han säger åt dem att slå er ner, han skaffar vatten åt dem. Han ropar på Sara, nu ska vi ställa till måltid. För Herren är på besök. Nu ska vi vara tillsammans med varandra. Vi ska ha gemenskap. Istället för att direkt börja med allt som ligger högt på hans agenda säkerligen, så börjar han förstår Guds inbjudan till gemenskap. Egentligen så är det likadant för Marta också. Marta och Maria har ju nått sin smärtpunkt i livet när deras bror Lazarus har dött. Och sorgen är ju påtaglig och hon börjar med att förebrå mästaren. Men säger samtidigt, och i samtalet mellan Jesus och Marta så förstår man att här bottnar hela Martas liv i en tillit och överlåtelse till Herren. Hon har en djup, djup relation med Jesus. Och istället för att fortsätta att älta, fortsätta att måla upp och beskriva sin situation, så för de ett samtal om Jesus som är hela livets Gud. Om Jesus som bär ända in i evigheten. Och att Marta faktiskt får vila i den här Guds relation. Där stannar de, i gemenskap, i samtal. Och Petrus och Johannes, som vi hörde inledningsvis här också, de är ju frihetsberövade än en gång. Anklagade och hållna i förvar. Men ingenting i världen kan få deras inre frihet som de vunnit att liksom försvinna. Ingenting av omständigheter kan bryta den frihet som de har i sina hjärtan. Den gemenskap som de har upplevt med Jesus när de har vandrat med honom. Den smärta de har gått igenom med honom och den glädje vid uppståndelsen. Och nu erfarenheter av den helige ande. Och den gemenskap som det ger med Jesus. Det gör Petrus och Johannes fri, fullständigt fri. Oberoende av de yttre omständigheterna. Så någonstans så börjar det i gemenskap med den treenige guden. All sändning börjar med att Gud bjuder in. Kom och var med mig. Upplev mig. Och då tycker jag att det här med treenheten är en god hjälp. Här bredvid mig här nu så har jag ju tre bilder. Och jag tänker mig att Gud uppenbarar sig på tre olika sätt. Därför att vi ska kunna få gensvar med hela oss. Med så som vi är konstituerade som människor. Gud uppenbarar sig som fader och skapare. Och den översta bilden här är precis vid flygplatsen i Quito. Så nu hamnar ni i Ecuador lite grann. Och direkt när man kommer ut ur flygplatsen i Quito, den nya flygplatsen. Så om man har tur som vi hade i januari här nu, så är det molnfritt. Och rakt söderut, nu syns inte det så jättebra på bilden kanske, men rakt söderut så finns Cotopaxi. En fantastiskt vacker, sån här konformad, aktiv vulkan och snöklädd i toppen. Det ser ut som en god glass som man vill äta upp. Den här strukturen, logiken, ordningen som finns i skapelsen får man betrakta. Och vi står där och fotar och betraktar och beskådar och förundras över skapelsen, ordningen, tanken, strukturen. Nästa bild där borta där det är lite text. Det står felicidad och det är barn som har ritat det ordet. Det betyder lycka. Och bilden är hämtad ifrån ett barnhem. Ett hem för omhändertagna barn som har levt i destruktiva familjer eller lever på det här barnhemmet under pågående utredningar utav familjen. Familjehem helt enkelt. Och det är barn där som har ritat felicidad om lycka. Det är säkert de längtar och har rätt till alla barn. Och det är ju så fantastiskt viktigt med våra känslor. Att de får komma till uttryck. Det är de som styr oss väldigt mycket. Att de får bli helade och läkta. Att de får, ja, anden, känslan, erfarenheten är så viktig i våra liv. Och längst, nu ska vi se, närmast här nu då, så blir det en bild av någonting som pågår. Det är några som ligger på utsträckta på ett papper och man ritar figurer på stora papper. Man ritar av sin kompis. Och det här är en utbildning som pågår för Alas de Libertad. Ett program som Pactokyrkan har för att informera om, ingripa i och förebygga olika övergrepp och våldssituationer som finns i samhället och inte minst i hemmen. Och här utbildar man volontärer. Och det här är också handen. Att få faktiskt göra någonting i livet. Att få vara någonting. Precis som sonen, han kommer ner och är hand. Guds hand i vår tillvaro och i vår värld. Och att vi får göra och arbeta tillsammans för att förbättra är ju oerhört viktigt. Så, faderns skapelsen och våra tankar. Anden, känslan, erfarenheten. Och handen att få göra, att få verka, att få mål och mening. Och varför är det så viktigt med Guds inbjudan att all sändning börjar med gemenskap? Och jag tror att vi måste ha hela det här perspektivet och vi måste få balans på de här tre gångerna. Om vi bara utgår från känslan så blir det någon slags, vi kommer nog lätt vilse i och det blir lätt svärmeri eller vi kommer vilse. Utan tanke och handling så får känslan många gånger leder den oss fel. Handling utan känsla och tanke blir ofta lagiskhet. Och tanke utan känsla, empati och utan handling blir ju många gånger iskall rationalism på något sätt. Så vi behöver verkligen landa hos Gud, vara i gemenskap med honom. Så att vi får balans. Nu hörni, så vill jag ta er med snabbt till Ecuador. För vi är ju ändå sända som kyrka, och Ekumeniakyrkan, får testa nästa bild. Jag kan ta den med kartan. Ja. Tillsammans så får vi genom vår mission runt i väldigt många olika länder för att vara med och förvandla världen. Och på mitt hjärta så, och min livsväg, så har Gud lett mig till Ecuador ett otal gånger och flera gånger. Så jag har ett stort hjärta för det. Ecuador kallas kort och gott för kontrasternas land. Och nu kan du få ta nästa bild. Det är ett ganska litet land på västkust, norra, nordvästra delen av den stora kontinenten Sydamerika. Och det här lilla landet inrymmer så många olika delar. Vi tar nästa bild, som är en lite rolig topografisk bild liksom utav hur man ifrån Stilla havet går upp till Anderna och så ut i Amazonas. Och ni förstår vilken otrolig skillnad det är i klimat, natur och förhållande för människor att leva i. Att ständigt leva i 35-40 graders värme som man gör på kusten och i djungeln, till att leva under svenska kalla sommarförhållanden uppe i Anderna. Kulturellt så är det också oerhört stor skillnad. Fyra stora folkgrupper finns. Det finns mestiser, det finns ursprungsbefolkning, det finns mestiser, och det finns vita och det finns svart befolkning. Det finns sociala och ekonomiska skillnader som är enorma i det här landet. Och bara inom ursprungsbefolkningskulturen, alltså det, så är det ett 20-tal olika grupper med sina egna språk och med sina egna kulturer, som är den gamla indianbefolkningen. Och i det här så får vi uppleva ett samarbete med Paktokyrkan i Ecuador. Oerhört fint. Vi får bara visa några bilder om hur vackert det är i Ecuador här nu. Vi tar oss till kusten, så ska ni få se. Fantastiska sandstränder, stor turismstad, Salinas finns där nere. Och så består kustområdet också utav enorma plantage. Och går ni till Ica och Coop här i Borås, så är det nästan till 80% varenda banan som ni köper, och väldigt många av de andra frukterna också, är just ifrån Ecuador. Ris, sån här olja, allt odlas med stor framgång i Ecuador. Det är så rikt och det är så lätt att odla, och det växer som bara den. Oerhört fantastiskt. Kustområdet. Titta särskilt på den där bilden, Salinas. Salinas är en sån här turiststad för turister som kommer från andra länder, och för en del av befolkningen som har stålar, som har pengar. Och så har ni kvar den bilden av när vi kommer till Pedernales. För Pedernales är också en turiststad, men för inhemsk befolkning. Och som ligger betydligt längre norrut i Ecuador. Nu går vi till bergen, så får vi titta på lite bilder utifrån bergen. Ett flygfoto över Quito. Där bor det nästan 2 miljoner människor idag. Quito växer enormt, och det finns flera församlingar, förbundskyrkan där, vår paktokyrkan där. Och så finns det då Anderna. Och ända upp på 4000 meters höjd så är det odlat precis överallt. Det är bördigt och det växer gott. Purjolök, potatis och mycket, mycket mer. Och här finns ju också väldigt många indiangrupper. Och de mest kända är ju de här från Otavalo som finns på Borås. Eller på Borås, de här knalledagarna, och när vi har torgmarknader och sånt där i stan, så finns det oftast runt om i hela världen representanter från Otavalo som vill sälja sina kläder och sälja sina bonader och sitt textilarbete. De är världskända, verkligen. Faunan är fantastisk. Fåglar bara Ecuador, jag tror att det finns över 3000 olika arter i Ecuador. Så är man fågelintresserad och fågelskådare så får man gärna åka dit och försöka räkna in några stycken. Men storstäder finns det ju uppe i Anderna, men det finns också väldigt många mindre byar. Och Oyakachi är ett sånt ställe. Och bara några bilder, där har vi några bilder från Oyakachi. En by som ligger helt avsidigt. Man får ta sig 3-4 timmars bilresa upp i Anderna ner mot djungelområdet. Och på 3000 meters höjd så finns denna lilla by där det finns en förbundskyrka. Och jag kan inte åka till Ecuador utan att ta mig till Oyakachi och se hur den här lilla byn på 700 invånare ungefär utvecklas och samarbetar. Och kyrkan där har haft en otrolig, vad heter det, impact. Alltså de har påverkat byn enormt mycket. Man har bestämt sig därför att vi ska inte evangelisera. Vi ska bara tänka, hur hjälper vi vår by framåt med byutveckling? Och på så sätt så har pastorn i byn fått status och fått vara byhövding, president, ordförande för byföreningen under många, många år. Och man har utvecklat hantverkstradition, man har utvecklat konstfiske, smör- och ostproduktion och så. Allt för att stärka den här lilla byn. En fascinerande liten fattig by. För 20 år sedan när jag var där första gången så bodde de flesta med jordgolv och bara lerhus med grästak. Idag byggs det jättefina små träkåkar där. För några år sedan så råkade ju den här byn ut för ett jordskred som tog med sig 10-tal hus. Men tack gode Gud för att ingen kom till skada och alla klarade sig bra. Och så sista området som finns i Ecuador, det är ju djungeln. Och här börjar ju hela Amazonasområdet. Det är ju fascinerande att man är ju väldigt långt västerut i Sydafrikas kontinent. Och ändå så är man redan nere på 300 meters höjd när det gäller gentemot havet i Atlanten. Så fallhöjden ner mot Atlanten är väldigt låg, dålig. Men här uppe börjar Amazonas in i djungeln. Ja, det om Ecuador. Några saker som kan vara utmaningar som man står för idag. Det är ju naturligtvis, så har ni ju följt med på nyheterna säkert om att Ecuador anses ju kanske vara en av de länderna som har drabbats hårdast utav covid-19 här. Man vet inte riktigt hur många som har dött utav det. Talet är på 2700, men hur man räknar vet man inte. För när det här började sprida sig i Guayaquil så hann ju man inte ens med att ta bort de döda från hemmen. Man hann inte med liksom transporten och infrastrukturen när det gällde att ta hand om de döda. Och man har gått ner i total isolering i Ecuador. Att man inte får röra sig utomhus. Vi ska se vad det är för nästa bild där. Vi kan ta nästa bild också här. Medan jag pratar vidare. Det här är ju en jättefin bild tycker jag på blågult samarbete med Ecuador. En utmaning till som fascinerar mig när jag hör mina vänner prata om Ecuador och den ekonomiska och utvecklingen och hur man har det när det gäller arbeten och så, det är att befolkningen har på de sista 20 åren nästan fördubblats. Att gå från 9 miljoner invånare till närmare 18 miljoner på 20 år. Då kan man tänka sig vilken invandring och vilken enorm utmaning för ett samhälle att ta emot så många människor. De flesta kommer ju från Venezuela och Colombia på grund av de situationen som är där uppe. De kan språket och de är latinos, men det blir en väldig konkurrens på arbetsmarknaden och det är svårt att hålla löner uppe som dumpas utav arbetskraft som kommer in. En otrolig utmaning för kyrkan också att stötta och hjälpa många människor som hamnar utanför samhället. Och brottslighet har ju naturligtvis ökat också de sista åren på grund av det här. Men, och i det här står kyrkan och omfamnar och stöttar och hjälper och vägleder människor in i samhället. Var man än kommer, vilken biluthyrningsfirma man än kommer till, vilken kyrka man än kommer till, så får man möta människor. Ja, jag kommer från Venezuela och jag är så tacksam för att de har tagit emot mig och jag har fått arbete och jag får börja en tillvaro här. Man har verkligen öppnat upp för att hjälpa så mycket man kan. Det är lite allmänt om Ecuador. Nu hör ni, vill ni ju här frista, för jag vet att ni särskilt har följt Pedernales. Och Pedernales är ju en församling som tack vare svensk mission, kan man säga, i början av 70-talet faktiskt nu har en kyrka och en församling uppe i nordvästra delen av Manabí-området i Ecuador. Tack vare verkstan så började bildas församlingar under 70-talet. Och de här församlingarna de levde i Guds mission. Ja, men vi måste ju få flera församlingar. Människor måste få höra om evangeliet. Och fler församlingar både in i Manta och Monte Cristi, Chipichapa. Det här området runt i Manta och Manabí. Och Pedernales hör dit, så har man då bildat församlingar. Och 2013 så fanns det en kyrka färdig och det fanns ett pastorspar som arbetade där. Men 2016 så drabbades ju hela Ecuador av en jordbävning. Och kyrkan förstördes och församlingen upplöstes nästan. Men då insåg man, om vi hjälps åt i Ecuador och här i Sverige, så kanske vi kan få börja om på nytt. Och pastor Lauro Mero anställdes och tack vare hjälp och medel av bland annat er här i Frista, så har man kunnat fått bygga köpa ny tomt och bygga ny kyrka som invigdes i februari. Och där ser ni dels den vita bambulokalen där man har firat gudstjänst under pågående byggnadsarbete och nästan färdiga kyrkan i januari. Pedernales är ett speciellt område att arbeta i. De har drabbats, den här jordbävningen drabbade dem hårt. Vi kan titta på nästa bild. På de här bilderna, inte minst de två översta, så fanns det då alltså innan 2016 fem- och sexvåningshus, hotell och köpcentrum. Och allt är jämnat med marken. Så de drabbas extremt hårt. Den nedersta bilden, det är små bostadsområden som har byggts med hjälp av staten för de som blev hemlösa och förlorade sina hem under den här jordbävningen. Och där bor nu människor oerhört tätt. Det ser ganska fint ut när man kommer in där, men man förstår att oj, här finns det enorma behov. Tvätten hänger utanför mellan väggarna där och det är fullt av liv, fullt av unga och man bor hur många familjer som helst i varje liten lägenhet där. Oerhört tajt. Det visst, det här området fick vi gå runt i och besöka familjer och hälsa på och prata och samtala och berätta om Sverige och berätta om vår tro. Den ligger inte alls långt ifrån kyrkan och är ett område där kyrkan har medlemmar och där man verkar och arbetar. Just nu så är pastor Lauro och hans fru Azucena isolerade och hemma i Monte Cristi där de bor. Så de kan inte vara på plats. De har troligtvis haft covid båda två, haft symptom och varit sjuka ordentligt. Men han hälsar så gott till dem. För jag har pratat med honom inför den här gudstjänsten. Och han hälsar och tackar er i Frista och tackar kyrkan i Sverige så jättemycket för det stöd och den hjälp som de har fått ta emot. Så, nästa bild. Det är tre bilder från januari och nu står det till jordens yttersta gräns överst. Och så heter ju Region Väst och Region Östs kurs i missionskunskap och församlingsgrundande arbete. Och där en resa till ett missionsland ingår. Man träffas 4 lördagar under föreläsningar och samtal och förberedelse. Och så reser man till ett missionsland. Och 2 år har man rest till Ecuador. För att arbeta med handen. Känna och uppleva. Och tänka strategiskt. Precis som vi börjar med när det gäller trefaldighetstiden. Och den här kursen kommer att gå även till hösten här också. Så jag vill att avsluta lite grann här med. Till jordens yttersta gräns. Håll ögonen öppna på den kursen. För det finns en inbjudan ute på våra hemsidor nu inför hösten här också. En fantastisk möjlighet att få ägna sig åt mission och församlingsgrundande arbete utifrån känsla, hand och tanke. När vi var där i januari så var vi på en stor festgudstjänst i Mejía. Och vi fick predika och vi fick sjunga och vi fick dela gudstjänstgemenskap med dem. Och det var påfallande att det var en församling och en kyrka för hela livet. Alla åldrar var närvarande. Som sändnings, när gudstjänsten var slut så skulle det bes en sändningsbön. Och hon som ledde gudstjänsten sa att nu kommer en stor liten herre in fram för att leda oss i sändningsbön. Och fram kommer en pytteliten kille. Han kan inte ha varit mer än 3-4 år. Och han får en jättestor mikrofon i sin hand. Den var nästan större än hans huvud. Och han håller den med båda händerna. Och så börjar han att be och tacka Gud för att vi har fått vara tillsammans. Och så tackar han för, ber han Gud om för alla människor som är hemma i sina hem och som är sjuka. Och så tackar han Gud för att han ska sända ut dem. Och sen så far den här mikrofonen iväg. Och sen så märks det så tydligt att nu är han inte närvarande riktigt i sin uppgift att hålla sändningsbön. Utan han kommer in i att, och så ber jag för mamma och pappa. Och så ber jag för mormor och morfar och farmor och farfar och moster. Och man förstod att nu är han inne i sin kvällsbön eller morgonbön som han lär sig genom sina föräldrar. Det var så otroligt gripande, så otroligt fint. Han som liten kille får lära sig att allt börjar med gemenskap med Gud. Att bejaka Guds inbjudan till oss, att vara honom nära. Med både kropp och själ och ande och hand och tanke. Och där vill jag avsluta min predikan här idag. Till jordens yttersta gräns. Vi kanske kommer dit. Men det börjar alltid i en intim gemenskap med den treenige guden. Där vi får möta upp med allt det vad är att vara människa. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här dagen att vi får fira gudstjänst. Tack för att vi gör det tillsammans med bröder och systrar runt om i hela vår värld. Och vi samlas, väldigt många samlas just nu, isolerade i sina hem. Och får lyssna på inspelade predikningar. Får livesända gudstjänster eller förinspelade gudstjänster.